P1 Dokumentär. En terrorist spränger regeringskvarteren i Oslo med en bilbomb. I ytterligare en bil tar han sig obehindrat ut från centrum och kör till Tyrifjorden och tar färjan över till Utøya. På ön är mer än 500 ungdomar samlade på Arbeiderpartiets ungdomsförbund AUFs sommarläger. Terroristens mål är att döda så många som möjligt. När klockan passerar 6 på kvällen har massakern på Utøya pågått i 45 minuter. 39 är redan skjutna till döds. De flesta barn och ungdomar.
Jag är kommandör Anders Behring Geirvik i norske antikommunistiske motståndsbevegelsen.
Terroristen själv ringer till polisen och säger att han vill överlämna sig.
På Utøya för ögonblicket, jag älskar att överge mig.
Men gärningsmannen, Anders Behring Breivik, ändrar sig och lägger på.
Hallå.
Över hela ön gömmer sig livrädda ungdomar. Terroristen går norrut på Utøya genom skogen mot två platser som han ännu inte varit på. Ett dokumentär i samarbete med NRK. Terrordådet på Utøya. Berättelsen om det värsta terrordådet i Nordens historia. När 77 människor mördades den 22 juli 2011. Det här är sista och avslutande delen. Mardrömmen fortsätter.
Jag får en känsla av att det går någon på något sätt lika över oss. Utan att säga något så pekar jag på något till folk att vi måste väga oss härifrån.
19-årige Nicolas Dahle Kärping sitter gömd nära vattnet med flera andra AF-are. Då hör de någon som rör sig ovanför.
Och så blir det liksom skutt ner mot där vi har suttit.
Plötsligt höga smällar i tät följd, helt nära. Terroristen mördar 8 ungdomar och Nicolas flyr från platsen.
Så böger på min del av gruppen sig bortover mot pumpehuset och vidare bortover kärlekstigen.
Nicolas bestämmer sig att från och med nu inte gömma sig utan hålla sig i rörelse.
Man kryper ju lite, man går huket. Alltså du på en måte prövar ju bara att inte vara synlig. Sant? Det är lite som att leka en syk form för gömsel.
Det är som en sjuk kurra gömma lek.
Det må gjøre ikke bli sett, altså, så gjør man det som er til for å ikke bli det. Så.
Ön er liten og gjemstellene er få. Nicolas rör sig med en grupp på runt 10 personer og kommer fram til det lilla pumphuset, inte större än ett utedass nere vid vattnet. Bakom gömmer sig uppemot 30 ungdomar og de vinkar åt Nicolas gäng att komma dit.
Men då har jag på något sätt bestämt mig för att jag inte ska sitta stilla en plats mer. Jag ska på något sätt bevega mig.
Det är fler som väljer att göra som Nicolas och hålla sig i rörelse. När han kommer ut på kärleksstigen igen är det som en lång kö av ungdomar som rör sig längs stigen.
En och en efter varandra på en smal stig.
Och terroristen är nu bara några minuter därifrån på väg mot dem. De passerar en hel grupp ihjälskjutna ungdomar som ligger på stigen.
8-10 stycken som är skutt där.
Flera av de döda håller varandras händer. Nicolas säger åt sin kompis att se åt ett annat håll och bara fortsätta rakt fram.
Så jag snudde mig till en kompis min och säger, nu måste vi bara inte se ner. Nu måste vi bara på en måte bara fäst blicket på ryggen min och så går vi bara vidare framåt.
Nicolas letar efter en flyktväg bort från stigen. Att vara så här många på samma plats känns för farligt.
Visst så många är blivit skutt på den stigen när de har bevägt sig i fällskap så kan inte vi driva och göra det också.
Politiets nödtelefon.
Okej, det så vart det skutt på Utøya i Tyrifjorden.
Är det någon skada eller?
Ja, jag är ganska säker på att det är flera som är skadade.
Ja, är det flera skudd?
Ja, det går hela tiden. Det är full panik här.
Efter att 21-åriga Renate Tornes ringt till larmcentralen stannar hon kvar, inlåst i ett av toalettbåsen inne i kafébyggnaden tillsammans med en annan ung tjej. Hon tänker på sin pojkvän Snorre och vännen Kristoffer.
Det var då jag kom på vad som hade skett utanför. kafébygge.
Hon såg dem skjutas av en man i polisuniform utanför kafébyggnaden.
Och jag fick det ju för mig då, att liksom, okej, okay, jag måste komma ut för jag måste se hur det går med Snorre och med Kristoffer.
Hon smsar med sina föräldrar inne på toaletten och skriver att Snorre är skjuten.
Snorre är skutt och jag vet inte hur det går med han.
Men hon vet inte om hon vågar lämna toaletten för att se om han lever.
Jag har lust att gå ut igen. Jag känner att jag inte kan det.
Den tunna toalettdörren är hennes skydd. Hon hör skott på avstånd och röster från skjutna och skadade på andra sidan dörren.
Och man hör hur vondt folk har det. Och du har så lust till att hjälpa, liksom, men du aner inte hur du ska få det till. För du får inte kört att öppna den dörren, liksom.
21-åriga AF-aren Dana Barsinghi har gömt sig bland ormbunkar bredvid kärleksstigen med ett gäng andra. En av dem är Ina som är svårt skadad, träffad av 4 skott när terroristen kom in i kafébyggnaden. Dana tittar hela tiden upp och försöker ha uppsikt. Han ser en grupp ungdomar komma springande längs stigen.
Och så ser vi bara någon som kommer ruslande bort över stigen.
Efter dem kommer mannen i polisuniform. Och något med hans kläder stämmer inte.
Uniformen hans så gick ju som en polisuniform för mig i varje fall.
Mannen i de falska poliskläderna rör sig långsamt, som på promenad. Men så stannar han till, verkar ha hört något.
Han går bortover och så hör han lyder från pumphuset.
Han rör sig mot pumphuset nere vid vattnet.
Och så ser han att han är politi.
De kan vara lugna och stanna där de är. Han frågar om någon av ungdomarna sett gärningsmannen. Dana kan från sitt gömställe bland ormbunkarna helt nära se hur en tjej kommer fram bakom pumphuset och går mot mannen i poliskläder. Hon frågar om han kan legitimera sig.
Då det första han gjorde var skjuta i huvudet.
Terroristen skjuter flickan i huvudet och dödar snabbt en tjej till i närheten. Mannen i poliskläder försvinner in bakom hörnet på pumphuset.
Alltså, ja, gick han runt hörnet på pumphuset då så gick jag han mer.
Mannen i poliskläder försvinner in bakom hörnet på pumphuset. Dana hör skott på skott. Gärningsmannen skjuter inte för att skada utan för att döda. Många av offren är skjutna flera gånger. Ett skott mot kroppen och ett sista mot huvudet. Dana hör skrik och lukt av rök.
Det var fyllt sig upp med rök därifrån. Så vi luktade och vi hörde folk skrika och ja, och den lukta, den var vond.
Dana har en större sten i handen som han plockat upp som försvar tidigare. Ska han försöka springa fram nu och kasta stenen på terroristen för att stoppa massaken bakom pumphuset?
Och han sköt och han sköt och jag satt där med stein och bara tänkte, ska jag kasta den? Men jag var allt för osäker på, jag drev oss själv och jag var osäker på om jag traf.
Risken att missa och att han och alla runt honom ska upptäckas och dödas är för stor.
Bommar jag så vill han se oss.
Dana kastar aldrig stenen. Han ser terroristen försvinna iväg längs kärleksstigen igen. Dana lämnar gömstället bland ormbunkarna.
Och jag löper då ner till pumphuset.
Kropparna ligger på varandra där bakom pumphuset.
Först jag gör är att gå till huvud först en som blev skutt i huvud. Och hus verkar som om hur pustar. Alltså. Det jag gör är att lyfta huvud upp.
Dana sätter sig på huk och tar hennes huvud i knät. Snart känner han hur hela hans händer blir blodiga och hon dör.
I det jag lyfter huvud upp så känner jag bara att det blir lite sån, klämt och vått på honna. Det honna jag hade under hodet ännu så då tar jag det bort. Så.
Dana känner flera av dem som skjutits bakom pumphuset. En av dem, Mohammed, är fortfarande vid liv. Trots att han är skjuten i bröstet.
han sier til meg, bror, bare gå. Og sier, nei, jeg er her, jeg skal hjelpe deg. Og så ringer jeg 113.
Dana hittar en mobil och ringer nödnumret 113. Han får beskedet att han måste gömma sig och ta sig bort från de skjutna. Men Dana klarar inte av att lämna de som fortfarande lever.
Ja, jag var lite ufin i käften. Jag bara, nej, inte fan. Ja. Och så står han, Mohammed, och bara gå, bror. Ikke tenk på meg, jeg bare, nei, jeg er her, og så legger jeg bare på mobilen og bare prøver å...
Han forsøker stoppe blødningen.
Ja, jeg legger press på såret. Oh.
Jeg hørte skudd fra Utøya. Mange.
Sissel Martinsen står på fastlandet och hör skotten från Utøya.
Så bara löp jag till Helge och så sa jag, vi drar. Och han löp ner till båten, så drog vi.
De styr rakt mot Utøya.
Så det är en båt som kör förbi, så jag prövar vinka till den. Och hon kommer närmare öjan.
Sissel och Helges båt närmar sig ön. Nu ser de hur ett stort antal kroppar verkar ligga utspridda runt det lilla pumphuset nära vattnet. Sissel förstår inte vad det är de ser.
Jag tänkte att detta kan inte vara sant. Detta är inte möjligt.
Är det ett teaterprojekt?
Så jag lurte på om det var sån teatergrejer av ett landslag eller något sånt nå. Men jag skönte ju ett värd att detta var ju fullt allvar. Så låg det ju 14 stycken som var skutt da, runt pumphuset där.
Ungdomarna är mördade och de vet inte om gärningsmannen kan vara i närheten. Ändå vänder de inte båten. Dana Barsingi går ut i vattnet och drar upp båtens för på land.
Och så med ber folk att komma och
det kommer ju rasende ned skrenten der, så kom det jo hysteriske ungdommer ned.
Ned for slenten kommer plötsligt ungdomar rusande ner, gråtande, smutsiga av lera, och en är skjuten och har brutit benet.
En av dem var skutt och hade hoppat ut av kafébyggningen och brukket beinet tillägg, men hade klart att karre sig ned till båten.
Dana ropar till Helge att en av ungdomarna som ser ut att vara död och som ligger vid en klippa lever.
Han Dana, ja, som var en central gutte där, han sa att han som ligger där, han lever, så han måste få med, så han klarte vi att bära ombord i båten.
Också svårt skottskadade Ina lyfts ombord, men det finns plats kvar på båten. Sissel ger sig upp på ön för att leta efter fler och rädda. Hon ser kläder som ligger kastade vid en klippa
uppover skrenten där.
Men ingen fler av de som ligger skjutna i livet.
Det fant jag inte.
Sissel börjar få panik. När som helst kan gärningsmannen komma tillbaka, tänker hon.
Och då sa jag, Helge, nu må vi dra.
Dana Barsingi är vid båten, men vägrar gå ombord.
Vi prövade att förklara övertalet till att bli med, att det här är ju helt uppenbart farligt att vara.
Helge och Sissel försöker få med Dana på båten. Det är för farligt att stanna på ön, säger de. Men Dana svarar att han har sina två småsystrar med på lägret. Han har lovat sin pappa att se efter dem och kan inte lämna Utøya.
Men han, det var inte snack om. Så vi brukte inte väldigt mycket tid på. Vi skönte ju fort att han vill inte, han kan inte för sin egen del vara med och dra. Han måtte bli igjen. Mm. Det var ganske sterkt å bare forlate,
ja,
egentlig.
Ja, som alle de andre, altså alle de døde som lå der.
Båten lämnar. Kvar är Dana ensam med 14 döda runt sig vid pumphuset. Några tittar med tomma ögon mot honom.
Adam, stirrar rätt på dig.
Dana blundar och säger den muslimska trosbekännelsen innan han ger sig iväg för att försöka hitta sina två systrar.
Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah.
Terrordådet på Utöya har nu pågått i över en timme. Över hela ön har de som inte gett sig ut i vattnet för att försöka simma över till fastlandet gömt sig eller håller sig i rörelse bort från där skott hörs.
Men efterhvert så blir ju alla våta för det regner sånt smått hela tiden. Så...
22-åriga Tonje Brenna är Arbeiderpartiets ungdomsförbund AUFs generalsekreterare. Hon har gömt sig med några andra i en klippskreva nära vattnet. I knät har hon en flicka som blöder från ett skottsår i axeln. Regnet fortsätter att ösa ner och det är kallt i luften.
Ja, hon fryser väldigt, så hon blir väldigt kall efterhvert. Så vi prøver å varme henne. Jeg tror vi la noen jakker over henne.
Från gömstället kan Tonje inte se utan bara höra skotten och skriken när terroristen mördar flera precis ovanför deras gömställe.
Och så faller det ju ner en gutt etterhvert som har skutt i hodet.
En pojke faller ner. Han är skjuten i huvudet.
Som vi först tänker att han dör, men som vi hör lager lyder och stönner och åker sig etterhvert.
Pojken stönar och ropar efter hjälp. Tonje blir rädd. Tänk om han avslöjar deras gömställe.
Vi var rädd för alla lyder som kom. Och rädd för alla lyder vi själv lagde. Och rädd för lyderna för de som blev förbi. Som sagt, vi visste inte vad vi gömte oss för. Så jag visste ju inte om lyd var relevant. Men jag blev rädd av att han ropte.
–19-årige AF-aren Nicolas Dalle Kärping försöker hålla sig i rörelse bort från skotten. Han tar sig hukande fram längs kärleksstigen med en kompis. Inte långt efter kommer terroristen.
–Det är ett land i kroppen som säger att detta här kommer till att gå bra.
–Nicolas viker av från stigen och tar sig ner mot en brant.
–Så jag ser någon kompis med att vi ska hoppa. Han är en logisk fyr, det har han lust till.
Kompisen vill inte ge sig ner för den branta klippan. Nicolas puttar ner honom ändå. De måste bort från stigen.
Ger han ett litet puff ut för där och så hoppar jag efter. Och i det vi kommer liksom ner där så är ju det fyra andra där. För det är ju så pass liten ö att det finns ju ingen sted där som inte någon andra har ramlat över. När det är så mycket folk på öen som alla vill gömma sig i ytterkanten av honom så är det begränsat hur mycket ytterkant det är.
De flesta gömställen är redan tagna på den lilla ön. Många har rört sig ner mot strandlinjen i öns ytterkanter. Dit Nicolas och hans vän kommit är det redan fyra andra och det är en återvändsgränd.
Och då känner jag verkligen på en sån för första gången på en sån ordentlig dödsangst. Nu har jag inte kontroll på situationen.
Terrordådet på Utöya har pågått en timme, men det är fortfarande oklart för de flesta vem som är fienden. Att det är en man i poliskläder som skjuter för att döda på lägret gör det ännu svårare att veta vem som går att lita på. Eller hur många terrorister som ingår i attentatet. Nicolas ser båtar ute i vattnet, men vet inte om de också är terrorister.
Och visst det visar sig att de ute i båten och är folk som skjuter på oss. Så är på något sätt detta stället jag dör. Det är jag helt säker på där och då.
Medan Nicolas försöker värdera den nya situationen tar plötsligt en flicka bredvid honom chansen och springer rätt ut i vattnet. Kastar av sig kläderna på vägen ut i den iskalla fjorden.
Så reser hon sig upp igen och säger åh, det var kallt. För hon svämmar vidare. Så hon svämmar ut i den här båten här och är så nervös för vad som ska ske.
Nicolas följer hur hon simmar mot båten och väntar livrädd på vad som ska hända nu.
Och så blir hon plockad upp och får komma ombord i båten. Och då är det ett eller annat upp i hodet mitt som säger att detta är någon som ska hjälpa oss. Så jag kastar av mig kläderna och hoppar i vannet, ropar till andra som försöker svämma och svämma allt jag kan.
Fler följer efter Nicolas ut i vattnet. Men så hör de skott. Skott som slår ner i vattnet runt dem. Nicolas tar ett djupt andetag och dyker. Han simmar så långt han kan under vattnet, kommer upp för att hämta luft och dyker ner igen. Till slut når han fram till båten och dras ombord. Den vänder snabbt för att undkomma skotten. När Nicholas tittar bakåt ser han flera andra i vattnet som ännu inte nått fram till båten.
Börjar jag ta gjenstander som ligger i denne båten som jeg tror kan flyte, altså redningsvest og noen plankebiter og en isoporplate og sånn.
Nicholas kaster i flytvester og annet som han hittar i båten som kanskje flyter.
Fordi hvis det er sånn at vi ikke kan plukke opp disse her folka, så må de få en mulighet til å kunne svømme videre.
Terroristen träffar inte båten och de i vattnet som inte kom med överlever. Så många som 200 ungdomar blir räddade av frivilliga småbåtar runt Utöya. Och trots att terroristen skjuter mot båtarna fortsätter den frivilliga räddningsinsatsen av lokalbefolkning och turister i området.
Vad kommer det så smått
till? Fan!
För insatsstyrke, fanskap!
Några boende filmar en havererad polisbåt som ligger och guppar ute i Tyrifjorden, flera kilometer från Utöya. Polisen har lastat gummibåten för tungt och motorn har havererat. Efter ett tag kommer en ny båt och plockar upp dem.
Här kommer en båt emot dem.
Poliserna hoppar över till den andra båten. Lokalpolisen Håvard Gåsback tar över ratten. Den nya båten är byggd för 5 personer och återigen lastar de den för tungt med för mycket folk. De får inte upp någon fart nu heller och det är fortfarande långt från Utöya.
Men vi var fortsatt lika tunga och den, jag fick heller inte den båten upp i plan. Och så körde vi lite grann till. Så kom det en ny båt bort till oss.
En till båt kommer till undsättning. Det är en vanlig fritidsbåt som körs av Oddvar Hansen och Lillhege Nilsen. De har redan räddat flera ungdomar som simmat från ön och blivit beskjutna av terroristen. Ändå bestämmer de sig för att köra poliserna i sin snabba motorbåt rakt mot Utöya igen. Oddvar Hansen.
Han tar nog bara någon valg i en sån situation, alltså du har inte tid att tänka så mycket.
Poliserna sätter sig i fören och sätter upp sina sköldar som skydd. Och Lillhege får orden att krypa ihop i båten när de närmar sig ön.
Så får vi ju besked om att hålla oss väldigt lavt i båten när vi går in mot brygga.
Oddvar litar på polisen. Skulle de bli beskjutna av terroristen igen kommer polisen besvara elden.
Vi var nog väldigt klara på att han kunde skjuta på oss. Men allikevel så stort jag såg väldigt på den som satt foran i båten med skjoldet att det regnade med att hvis vi blev beskutt så sköt de tillbaka.
Terrordådet på Utöya har pågått i över en timme. 62 människor har mördats på ön, de flesta ungdomar och barn.
Jag har telefon på Tia.
God dag, min namn är Anders Bering Breivik.
Ja, hej.
Jag är kommandör i den norska motståndsbevegelsen.
Ja, hej.
Klockan 18.24 ringer terroristen Anders Bering Breivik nödnumret 113 för andra gången.
Jag är på Utöya.
Du er på Utøya, ja.
Jeg har fullført operasjonen min, så ønsker å overgi meg.
Og en andre gang sier Breivik at han vil overlemne seg til polisen.
Du ønsker å overgi deg, ja.
Ja, ok. Bare finn ut det du skal, og så bare ringer du på den telefonen her, ikke sant?
Återigen legger Breivik på midt i samtalet.
Jeg vil ikke telefonnummer. Jeg har ikke det telefonnummeret. Hallo?
Massmordet fortsetter. Lillhege och Oddvars fritidsbåt är nu framme vid Utöya. Insatsstyrkan Delta hoppar i land och möts direkt av livrädda ungdomar som pekar vart terroristen är. Men deras uppgift stämmer inte. Han har redan förflyttat sig från platsen. Polisen går åt fel håll, norrut. Helikoptern som flyger in över Utöya kommer inte från polisen eller ambulansen. Det är ett filmteam från NRK. Först när de kommer hem till nyhetsredaktionen ser fotografen vad som fastnat på bild. Breivik nere vid sydspetsen av ön, stående vid strandkanten. Runt honom 5 döda och flera skadade. Breivik går in i skogen igen, mot den lilla skolstugan på mitten av ön, där 47 ungdomar barrikaderat sig.
Och då hör vi ju skuddsalvene går hela tiden, så vi skönner att det skjuts med rifle där, för jag hör ju smälla, de kraftiga smälla.
Polisen Håvard Gåsback hör skott när han styr nästa båt med poliser som är på väg mot Utöja. De går i land och springer direkt upp på ön och ser snart den lilla skolstugan.
Så kommer vi till ett rött hus som kallas skolstuga. Då har det blivit helt stille.
Det hörs inga ljud från ungdomarna som gömt sig där inne. Terroristerna har lämnat spår, skotthål i dörren.
Då ser vi att det har blivit skutt 2 eller 3 skudd genom dörren på den skolstuga.
Skolstugans dörr är fortfarande låst och ungdomarna där inne har klarat sig. Polisen fortsätter in bland sly och buskar.
Vi tar oss igenom en liten krattskog.
När de kommer ut på andra sidan står han där i regnet.
När vi kommer igenom där så står plötsligt Breivik föran oss.
Terroristen är bara 15 meter framför polisen.
Och han står där ut med henne ut till världssidan. Och säger, det är inte det jag ska ta, det är inte det jag ska ta. Jag ser på det som kollegor.
Breivik kallar poliserna sina kollegor. Det är inte dem han ska döda, säger han. Gåsback ser mannens falska polisuniform och stora väst han har på sig. Och en sladd. Är det en bombväst? Gåsback höjer sitt vapen och gör sig beredd att skjuta. Sen känner han igen sladden.
Och så har han på sig öreproppar. Och jag känner igen de öreproppen för jag har akkurat fått på en iPhone.
Det är en hörlurssladd kopplad till en musikspelare.
Jag tänker faktiskt, just går den och hör på musik.
Klockan 18.34 blir Anders Behring Breivik gripen och oskadliggjord utan att göra motstånd.
Han går ner på knä och jag går och lägger han på magen och sätter på honom på.
Det har gått 73 minuter sedan han inledde massaken på ön. När Gåsback fått på handklovarna tittar han upp. Precis bakom terroristen ligger 2 döda ungdomar.
Jag satte på honom och lyfte blicket så ser jag att det ligger 2 döda rätt bak Breivik.
Breivik klagar för poliserna över att han har ett litet sår på fingret. Han har nyligen mördat 69 människor på Utöja och ber om att få ett plåster. Och börjar hålla en monolog om sitt motiv till dådet för Gåsback och de andra poliserna.
Ja, han var som en maskin på en måte. Och han börjar ju då att prata om manifestet sitt i förhåll till islamiseringen av Norge och att vi kommer till att tacka han om x antal år och pratar väldigt sån militärt.
Gåsback inleder ett första förhör och frågar Breivik om han agerat ensam. Han svarar att det finns 3 terrorceller.
Första cellen satt av bomba i Oslo. Jag är cellen nummer 2 här på Utøya och cellen nummer 3 har inte verksatt ändå.
Breivik är den andra terrorcellen, säger han. Snart ska en tredje slå till.
Och då kommer det att bli ett helvete för politiken, säger han. Och då kallar jag upp operationsleder och säger att du måste slå riksalarm. Vi måste få, nu är vi i krig.
Över hela Utöja gömmer sig 100-tals ungdomar fortfarande. Och andra håller sig i rörelse för att undkomma terroristen. Ingen vet ännu att faran är över. 21-åriga Dana Barsingi fortsätter att leta efter sina 2 systrar. Han smyger sig mot kafébyggnaden, men på vägen dit får han en känsla av att terroristen är tillbaka.
Så jag löp mot fotbollbanan i zigzag mellan träna. Och så kommer ut mot fotbollbanan och jag tror att det är någon bak mig. Träcker vapen och ber mig lägga mig ner och jag nekter att lägga mig ner på fotbollbanan. Det är för öppet där och jag hoppar bort över mot gräset.
Dana ligger kvar på marken och polisen kommer fram.
Så ligger jag där och de spör mig, ja, hur många är det? De trodde jag var en terrorist.
Insatsstyrkan tror att Dana är terrorist. Nej, jag är AUF-are, säger Dana. Var har du gömt vapnet? Frågar polisen.
Nej, jag har inte gjort något. Jag har bara varit vapnet deras.
där han har setts i handfängsel och tas ner till kajen.
Ni sätter handjärn på mig och lyfter mig upp och så går den bort över med mig till brygga.
Först på färjan över till fastlandet när polisen ser att Dana snackar med flera andra AF-are som förs i säkerhet på båten tar de av honom handklovarna. På andra sidan väntar ambulans och många frivilliga.
Och det var väldigt många som inte hade något på sig.
En äldre dam står och delar ut kläder.
Jag tog inte emot någon, men det var...
Dana tar inte emot några kläder. Men den äldre damen ger honom och alla andra som kommer i land en kram.
Hugga med en kläm. Hugga som kläm nästan till alla som kommer. Och det var egentligen jättedejlig kläm.
Da ser vi jo at det mennesker som ligger rundt tuppen, eller ser ut som de har gjemt seg.
Polisen Geir Ostorp kommer med ytterligere en polisbåt mot øen og ser mennesker ligge nær stranden. Først ser det ut som de forsøker å gjemme seg. Når polisbåten kommer nærmere, ser Ostorp at de kommet for sent.
Det jeg merker med en gang da, det jo at alle de menneskene vi har sett, de jo skutt, og de jo døde. Alle døde. Så begynner vi å søke gjennom øya.
Livredda og sjokkade ungdommer, flere skadade, dyker opp fra sine gjemsteller. Snart blir det et langt led over øen. Vid teltplatsen og kafébygnaden ligger 13 ungdommer skjutna til døds. Når poliserna går inn i bygnaden, hör de ljud.
Det var uhyggligt.
En laddstation med mobiler. Displayerna lyser och blinkar.
Det var en sån laddstation för all ungdomen. Och alla ringte. Och det ringte och det ringte och det ringte. Så når du da gikk forbi og så i displayet, så ser du at det står mamma og pappa. Og
mamma og pappa står det på de lysende skjermene.
Du har så lyst til å ta telefonene, men du kan jo ikke gjøre det.
Og da har det vært stilt en god stund. Så jeg åpner døra.
I nesten 2 timmer har Renate Tornes gjemt seg inn i et av toalettbåsen i kafébygnaden. Nu öppnar hon dörren.
Och tar ett steg ut och blir mött av någon politiman som rättar ett vapen mot mig. Så när jag öppnade dörren så stod jag ju rätt föran politiman som faktiskt var en politiman.
Polisen sänker vapnet och Renate Tornes ser snart hur andra kommer fram från sina gömställen inne i byggnaden. Men hon ser också många som inte klarat sig.
Och det är ju när jag går igenom storsalen att du börjar att inse mängden av folk då som har mistat livet.
Fortfarande är polis och räddningspersonal för få, så Renate och andra ungdomar får hjälpa till. Renate sitter med en flicka i knät som är svårt skadad.
Man märker ju att hon blir liksom bleker och bleker i ansiktet och försvant då. Bara mer och mer.
Flickan blir blekare och blekare och Renate får ingen kontakt med henne. Hon dör i hennes knä.
Så hon låg där i fanget mitt och till slut så var det inte möjligt att få kontakt med.
På golvet ligger flera döda på varandra. Renate ser hur en fot och kanske ett finger rör sig.
Ser liksom det är någon som fortsatt lever. Vi må få den personen ut.
Renate säger till en polis att hon ser en som lever och som behöver hjälp.
Han lener sig fram och så säger han att jag har ingen chans att överleva.
Polisen säger att flickan som är skadad är bortom räddning. Renate blir arg. Om hon lever finns det ju fortfarande en chans.
Och jag blir så sint. Alltså, men om de lever så må vi ju få det till. Liksom.
Flickan är skjuten i nacken men förs iväg.
Men den fick jag ut.
Och hon kommer att överleva. När de skadade fått hjälp går de sista ungdomarna som är kvar ut från kafébyggnaden tillsammans.
Och då går vi ut i samma vän som vi gick in. Vi går ut huvudingången.
Utanför byggnaden ser Renate sin pojkvän Snorre och vännen Kristoffer ligga på marken.
Och det är när jag liksom går ut av den dörren där att jag inser att här ligger ju Snorre och Kristoffer. Och då är det en som står bak mig som tar emot rätt och lätt. När fötterna sviktar.
Den som står bakom Renate hinner ta emot när hennes ben viker sig och hon faller bakåt.
Och Helma, mens vi går ner mot kaj.
Båtar kör fram och tillbaka och hämtar överlevare och skadade.
På andra sidan så var ju hela vägen var ju bara blålys.
Generalsekreteraren i AIF, Tonje Brenna, går in i en buss som möter upp när båten kommer över till fastlandet. De körs till Sundvollen hotell, några kilometer därifrån.
Jag förde att de kom till Sundvollen var som kom till krigszonen. Det var liksom folk i blodig klär, folk utan klär. Våta människor, skadda människor, rädda människor, folk som var apatiska, hysteriska, allt.
Så mye som 5 busslaster av ungdomar som är fysiskt utskadade till hotell Sundvollen. Nästan ingen.
Plötsligt så bara exploderade det. Och det var människor överallt.
Ann-Helene Lövstad jobbar på Sundvollen hotell.
Det ringte och ringte och ringte och det kokte.
Hundratals ungdomar väller in på hotellet. Ann-Helene engagerar de få vanliga hotellgästerna som bor där och sätter dem i arbete. De skaffar fram filtar och tofflor för många som kommer har simmat och är barfota.
Vi gav bort kläderna vi hade, liggande. Vi var och hämtade töfflor för de hade ju inte skor på sig.
De tömmer kylar och frysar och ställer fram mat och serverar varm choklad till alla som kommer.
Alltså maten står ju kontinuerligt på en buffé, en stor buffé, hvor folk bara kan gå och spisa och försyna sig. Och samtidigt så var det ju väldigt många av politi, av de som jobbade på något runt hotell också, som kom och spurte efter mat.
Och en bonde som odlar jordgubbar ger sig ut och plockar och levererar till hotellet.
Kanske det en av de finaste tingene jag husker är en jordbärbonde som inte är så långt ifrån Sundvallen, som kom med massa jordbär som vi fick kutta och renska och satt ut. För vi upplevde det att det att sätta sig ner och spisa eller det att få i sig mat blev väldigt viktigt för många. Det var kanske det enda de klarte att göra.
Ann-Helene ser en pojke som står och gråter. Hon går fram och lägger armarna runt honom. Han berättar att hans flickvän är död.
Detta var ganska tidigt på kvällen så jag tänkte, ja men vi kan vänta lite, det kommer flera bussar. Nej, det var inte något att vänta på, så men jo då, sätt dig här. Då ska vi prova ringa och så ser vi bara efter vart om hon dyker upp. Men han snudde sig och såg mig rätt in i ögat och sa, jag vet att hon inte kommer för jag har sett att hon blev skutt. Och då, vad säger du då? Det var ju bara barn.
När varje buss kommer rusar ungdomar ut. Är det nu min kompis, flickvän, bror eller syster kommer?
När bussarna kom, hvor alla stupte ut för att ta emot bussarna, se vem kommer nå, kommer det någon jag känner? Men det kom ju bara mycket, många förfärliga historier. Och den gleden hos många, det var gledeshyl över att de äntligen mötte en brorn sin, systern sin, vännen sin. Men samtidigt så kom det också med ett budskap då, om vem som inte var med.
Dana Barsingi har också kommit till Sundvallen hotell. Han har hittat en av sina systrar, den 16-åriga Hanna. Hon simmade över den iskalla Tyrefjorden från Utöja till fastlandet. Men Dana hittar inte sin andra syster. 19-årige Hajin.
Bare satt i regnet der, og det var kaldt, og jeg bare sto og ventet på buss etter buss om Hajin kommer med dem eller ikke.
I regnet står han i bar överkropp och blodiga byxor och väntar på nästa buss från kajen. Han väntar länge.
Och satt jag där och väntade och väntade och väntade och så tror jag sista bussen. Så kommer Jin ut.
Dana springer bort till bussen och kastar sig i armarna på sin lilla syster. Hajin var en av dem som gömde sig i toabåsen i kafébyggnaden.
Hon var lika glad för att se mig för att hon trodde att jag hade blivit rätt, men det hade jag inte.
Alla tre syskonen har klarat sig.
Det står en man med reflexväst i receptionen, og så sier jeg at jeg er generalsekretær AUF. Jeg hadde ansvaret der ute, og jeg tror jeg kan fungere i noen timer til, men da må du sette meg i arbeid hvis du skal få bruk for meg.
Som generalsekreterare for Ungdomsforbundet AUF vet Tonje Brenna at alle de 564 som varit på Utøyas läger finns registrerade på en lista. De får rätt på datorn där den finns, og Tonje börjar arbetet med att försöka reda ut vem som lever och vem som är död.
Jeg fikk en liste med navn, og så bare gikk jeg rundt og lette etter folk basert på den lista. Krysset av, og så leverte jeg lista tilbake til en sykepleier som satt der.
De fleste av Breiviks offer er bare barn. Hälften av de mördade er 17 år eller yngre. Den yngste, en flicka på 14 år. Tonje Brenna er på vei mot en kollaps og måste ta en paus. Hun har fortfarande samme blodige og leriga kläder på sig.
Vi blev ju slitna och trött och man blir ju mindre rädd av att vara trött, så efter vart så skulle jag prova duscha för jag var liksom kläderna mina var helt täckta av blod då, och då måste jag ha med min inne i duschen som bara måste stå där, och jag klarade inte att träcka ner do för jag tyckte det var för hög ljud.
Tonje måste ha med sig en annan in i duschen. Hon klarar inte att vara själv. Hon kan inte ens spola toaletten utan att bli rädd för det höga ljudet.
Men det var jo mange som ble igjen, mange som ikke da hadde fått igjen barna sine.
Ann-Helene Løvstad på hotellet ser foreldre som kommer og plukker opp sine barn og kjører hjem. Efter et tag er bare de kvar som fortfarande venter. Mange på et barn som aldri kommer.
De var jo fortsatt hos oss. Og de gikk jo bare fortvilte rundt og ventet på noe som de kanskje egentlig innerst inne visste at ikke kom.
Jeg løper rundt og spør om noen har sett Mona. For det siste jeg visste var at hun var i skolestua.
17-årige AF-eren Amal Abdinor var en av ungdomarna på AFs sommarläger. Hon och hennes syster Mona var på lägret ihop. En AUF-are som kommer av bussen vid Sundvold hotell berättar att hon kan ha sett Mona i kafébyggnaden.
Men hon var osäker för hon låg nederst under flera människor. Och hon var osäker på om hon var i live eller inte. Jag går ut av hotellet på Sundvolden och ser buss efter buss komma. Och jag ser inte att Mona kommer av.
18 år gamla stora syster Mona kommer aldrig. Amals mamma anländer med bil till Sundvollen hotell.
Jag ser hon i det hon går ut av bilen. Och då husker jag att jag löper bort till mamma. Och ger henne en klem. Och vi gråter.
Så föräldrar mina kom ner. Jag skulle inte resa hem utan Snorre. Det var då det inkom.
Renate Tornes såg sin pojkvän Snorre skjutas till döds. Men nu vägrar hon åka hem från Sundvollen hotell. Hon har börjat tvivla på att han faktiskt är död.
Så når vi fant ut at han ikke lå på sykehusene, så reiste vi hjem. Og på det tidspunktet så var jeg var ikke egentlig til å få kontakt med. Jeg skrek ikke. Jeg utagerte ikke. Jeg snakket ikke. Jeg var helt innelåst i meg selv.
På vägen hem klarar inte hennes pappa att köra. Han stannar bilen och faller i gråt.
Och han börjar hylgrin. Jag huskar jag snur mig och kikar på honom och blir helt sån. Oj, det var nytt.
Det är första gången Renate ser sin pappa gråta. Och nu kan han inte sluta.
Ingen känsla knyttat till det. Och han kikar på mig och får ett ännu större sammanbrud.
Men Renate är fortfarande helt tyst och reagerar inte på sin pappas tårar.
Alltså det kunde jag brydde mig mindre. På det tidspunktet jag klarade inte att ta det in över mig. Det var för mycket då. Någon sån överbelastning liksom.
Pappan startar bilen igen.
Så men vi kommer oss hem. Och sakta men säkert så vaknade till liv igen.
For å minnes offrene fra regjeringsbygget og Utøya, erklærer jeg 1 minutts nasjonal stillhet.
Den 22 juli 2011 dog 77 människor i det värsta terrorattentatet i Norden. Bomben i regeringskvarteret dödade 8 personer. 69 barn och unga mördades på Utøya. AOFs generalsekreterare Tonje Brenna och andra överlevande går på många begravningar under veckorna som följer. Ibland är det 5 på en dag.
Jag hade aldrig trott liksom en ålder av par och 20 år att jag måste välja mellan begravelser, för det var liksom 5 på en dag. Du får med alla.
Det är varmt och solen skiner när Amals syster, 18-åriga Mona Abdinol, ska begravas.
Det var flere hundre mennesker. Jeg ser masse politikere som kommer fra Arbeiderpartiet.
Statsminister Jens Stoltenberg har kommet til begravningen.
Skulle Jens Stoltenberg til min overraskelse holde en tale?
Dere ble frarøvet Mona, en aktiv jente som brakte livsglede til alle menneskene rundt seg. Mona var en ener på dansegulvet og en ener på fotballbanen, som bidro raust til fellesskapet og samholdet i AUF, på skolen og så mange andre steder.
Og min lillebror, som da mann i familien, skal da i islams tro ta den første spaden med sand og jord.
Amals lillebror ska kasta de första spadtagen med jord på kistan.
Och gravlägga sin egen syster.
Mörka moln har kommit in och skymt solen.
Och i det ögonblicket så börjar det plötsligt att regna.
Och så börjar det regna.
Då började jag att grina i det börjar att regna. Så betyder det att det är ett tecken på att Mona da har kommet til himmelen. Og når kisten da er helt begravd, så stopper regnet like brått som det kom, og det er knallsol igjen.
Måndagen den 25 juli 2011, 3 dagar efter terrordådet, går människor över hela Norge med rosor i händerna i en stor manifestation. På kvällen samlas 200 000 människor i centrala Oslo. Kronprins Håkon håller tal.
I kväll är gatorna fyllt av kärlighet. Vi har valt att besvara grusomhet med närhet. Vi har valgt å møte hat med samhold. Vi har valgt å vise hva vi står for.
Du har hört sista delen av Terrordådet på Utöja, en serie i tre delar i ett samarbete mellan P1 Dokumentär och NRK. Serien är skapad av Kjetil Saugestad och Line Alsacker. Ljuddesign Kjetil Hansen och Merete Antonsen. Research Kristine Näs Larsen. Bearbetning till svensk version är gjord av Magnus Arvidsson och Ylva Lindgren.